بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Fortsätter att gå igenom adab meshi ila sala. Vi har kommit fram till lektion nummer 9. Och där ska vi idag tala om bönens arkan wa wajibat wa sunan. Vi har gått igenom bönens villkor, lite grann av dem, och hur man ska be. Men vi ska idag lära oss vilka moment som är arkan, pelare i bönen, obligatoriska och rekommenderade. Det är ytterst viktigt att känna till. Och vi kan säga så här inledningsvis. Det finns då, man kan säga, 5 saker som berör bönen. Shurut. Villkor. Villkor är det som man ska ha uppfyllt innan man börjar be. Som till exempel wudu. Man kan inte be utan wudu, eller hur? Och man måste ha kvar det här villkoret genom hela bönen. Du har gjort wudu före bönen och du har kvar wudu hela bönen. Om du tappar wudu under bönen så bryts bönen. Ett annat villkor är att du står mot Mekka till exempel. Det är före bönen, du ställer dig mot Mekka. Om du under bönen vänder dig bort från Mekka så blir bönen också ogiltig. Det här är villkor. Villkor är det som är före bönen, shurut. Sen har vi arkan, pelare, som jag har här. Pelare som bönen är byggd på. De viktigaste momenten i bönen. Det ska vi tala om idag. Som att säga Allahu Akbar när man går in i bönen. Att läsa fatiha, att göra ruku, att göra sujud, att säga assalamu alaikum och så vidare. Det här är bönens pelare, viktigaste momenten i bön. Sen har vi bönens obligatoriska moment som vi kommer till. Som till exempel att säga Allahu Akbar när man går ner i sujud. Att säga sami Allahu liman hamida. Att säga subhana rabbil azim i ruku. Det här är obligatoriskt. Och sen bönens sunna moment. Det kan man egentligen förkorta med att säga det är allt som profeten alaihi salam har gjort som inte är shart, som inte är rukun, som inte är wajib. Allt utöver det. Som att ha händerna på bröstkorgen, att peka med fingret och så vidare. De här sunna momenten. Och sen har vi också det vi talar om för lektionen, makruhat, de saker som är ogillade i bönen, som man ska låta bli. Som att stå och kolla till höger och vänster och stå och klia sig och hålla på, vara okoncentrerad och så vidare. Och det här är viktigt att känna till, för det kommer att klarna dagens lektion tillsammans med nästa veckas lektion inshallah. För hur ska man bete sig om man har gjort ett fel i bönen? Förstår ni? Det är skillnad på att man har bett till exempel utan wudu och att man har bett av misstag. Att man har bett till exempel om man har gjort något fel i rukun, man har glömt att göra sujud. En sujud i salat till exempel. Eller man har glömt att säga Allahu Akbar när man går ner i sujud. Det är inte likadant. Vissa människor tror att det räcker med att man gör 2 stycken sujud och sen kallas på slutet och min bön är korrekt. Det är inte alls så. Om du har glömt, eller du har glömt en shurut, en av bönens pelare, eller villkor, som att ha gjort salat utan wudu av misstag, då är hela bönen ogiltig. Du får ingen synd på dig, men du måste göra om bön. Okej? Okay? Om du har glömt en sujud i salat, ett av bönens pelare, då måste du göra den vare sig i bönen eller efter bönen. Om du kommer på det i bönen, då går du tillbaka till det momentet. Vi kommer komma till förklaring. Om du kommer på det efter bönen, då måste du ta med en raka, en hel raka, och sen göra 2 sujudisar. Om du glömmer bort att göra något som är wajib, obligatoriskt i bönen, som till exempel att säga Allahu Akbar eller subhana rabbil azim och så vidare av misstag, då behöver du inte göra det. Utan då räcker det med att göra 2 sujud och sahur. Och så vidare. Så vi kommer komma till den här förklaringen. Den är väldigt viktig. För man hör ofta folk som har gjort grova fel i bönen. De har inte läst fatiha. De har inte gjort en ruku eller sujud. Eller de har glömt en hel raka. Och sen tror de att det räcker med att man gör 2 stycken sujud på slutet. Förstår ni? Och då blir bönen ogiltig. Så det är viktigt att man lär sig dessa. Vi har gått igenom dem tidigare i viktiga lektioner, finns på hemsidan, 14 lektioner. En serie som kallas för de viktiga lektionerna. Okej? Okay? Vi gick igenom den boken. Så författaren säger här, då han förklarar vilka pelarna i bönen är. Wal qiyamu fil fard ruknun. Att stå i den obligatoriska bönen är en pelare. baserat på Allahs uttalande wa qumu lillahi qanitin, stå till Allah med inlevelse. Illa li'ajizin, förutom för den som inte kan, yani den som inte kan stå i salah behöver inte. Aw uryanan, eller en person som är naken, eller en person som är rädd, eller en person som ber bakom en imam, alltså en imam som är fast imam i den moskén, som på grund av en anledning inte kan be stående, så han ber sittandes. Då ska de bakom honom också be sittandes. Och förutom, man behöver inte heller stå, om man kommer sent till bönen och imamen är i rukå, då säger du bara Allahu Akbar ståendes. Och det här är det enda moment, eller den enda stunden i den rakan där du står. Och så går du ner i rukå. Okej? Det här var vad sheikhen sa, här kommer förklaringen. Att stå upp i den obligatoriska bönen är en rukun. Och bönen är inkorrekt om man inte står. Alltså du sitter fast du kan stå. Baserat på hadithen Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, som jag har nämnt tidigare. Och Imran ibn Hussein var en av sahaba radiyallahu anhu som fick en sjukdom. Han fick hemorrojder och kunde inte stå. Och frågade då profeten alaihi salam, hur ska jag be? Och han sa, du ska be ståendes. Kan du inte sittandes, kan du inte liggandes. Okej? Okay? Så hadithen bevisar att man måste be ståendes. Och här så sa författaren, i de obligatoriska bönen. De här fem, fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, så måste man stå om man kan. Sunna böner, där får du sitta. Där får du sitta även fast du kan stå. Men, där så sa profeten alaihi salam att du får då hälften av belöningen. Hälften av belöningen än om du skulle ha stått. Så till exempel om du ber Taraweh i Ramadan och imamen läser länge, 2-3 timmar eller 2 timmar, och du blir trött i benen, så får du sätta dig och be. Sitta och be. Du kan sitta när han läser, och sen när han gör rukå kan du ställa dig upp i en rukå. Till exempel. Du är fritt fram. Profeten Al-Islam gjorde salah sittandes på natten ibland, och han gjorde salah sittandes på sin kamel när han reste. Men när det var obligatorisk bön så gick han ner från kamelen och stod och bad. Så farbön måste man stå och be. Och han nämnde här vissa undantag som vi kommer att komma till. Ja. Så han säger, de som inte behöver stå i obligatorisk bön är till exempel de som är sjuka och inte kan stå. Eller de som skadas av att stå. Vissa människor får jätteont i knäna, de kanske har opererat sig. Då får man sitta och be. Man kan sitta på en stol, man kan sitta på golvet. Så man känner sig bekväm. Okay. Religionen är lätt. Man ska inte tro att man måste stå fast man inte kan, utan man gör det man kan. Och sen så sa han också, en person som är naken och inte finner någonting att täcka sig med får också sitta och be. Och det här kan ju vara lite så här hypotetisk fråga, men det händer att folk blir fängslade. Det finns folk, muslimer, som har blivit det. Kuffar, onda människor, tar av dem kläderna och slänger in dem i en fängelsecell. De är helt nakna i en fängelsecell. Ska de inte be då? Vi säger från villkor av salat att man täcker sin aura. Men du är naken, du har inga kläder. Vad ska du göra då? Istället för att du står och din aura syns, så sitter du och ber. Så att din aura inte syns. Okay? Det här är de som inte kan täcka sig. Istället för att stå så ber de sittandes. Eller han säger en person som är rädd. Till exempel i krig, Salat al-Khawf. Det finns en speciell bön som man ber i jihad. Och då, om man är rädd för att ens fiende ska se en, att man ska bli skjuten, så får man också be sittandes. Eller hur? Om en person är i en slags vallgrav eller någonting, om han står upp så syns hans huvud kanske. Och han kan bli skjuten. Då får han be sittandes. Okej? Okay? Det är också tillåtet. Eller att man ber bakom en imam som sitter ner. En fast imam i en moské som sitter ner. Då sitter man också och ber bakom honom. För man ska följa imamen. Och det här, säger sheikhen, kommer vi komma tillbaka till när vi talar om salat al-jama'a. Om att be i grupp. Den här punkten kommer vi tillbaka till. Och sen, det sista, om en person kommer sent till bönen och imamen är i rukå. Då är det enda han behöver stå tillfället och han säger Allahu Akbar. Och sheikhen säger att det räcker med att han säger Allahu Akbar och går ner i rukå. Han behöver alltså inte säga Allahu Akbar, gå in i bönen. Men han behöver inte se en gång till för att gå ner i sujud, i ruku. Hänger ni med? Alltså, du kommer sent till bönen, du säger Allahu Akbar, det måste jag gå in i bönen. Du behöver inte säga Allahu Akbar för att gå ner i ruku. Utan du säger bara Allahu Akbar och avser att gå in i bönen, så går du direkt ner i ruku. Okej? Och han säger att om du hinner gå ner i ruku, även om det är en jättepytteliten stund innan det att imamen säger Sami Allahu liman hamida och ställer sig upp, då har du fångat, du har hunnit med denna raka. Okej? Och sen kommer vi till resten av bönens pelare. Wa takbiratul ihram. Det här var då att stå. Sen säger vi wa takbiratul ihram. Att säga Allahu Akbar är också en pelare. وَكَذَا قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةَ عَلَى الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدِ. Och också att läsa al-fatiha för imamen och den som ber själv. وَكَذَا الْرُكُوعُ. Att göra ruku' är också en av bönens pelare, baserat på Allahs uttalande يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِرْكَعُوا وَاسْجُدُوا. Troende, gör ruku' och sujud, säger Allah Ta'ala. Och Abu Huraira radiyallahu anhu berättar i en känd hadith att en man kom in till moskén och bad. Och så kom han till profeten sallallahu alaihi wasallam och hälsade på honom. Och så sa profeten alaihi salam, gå tillbaka och be för du har inte bett. Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Och mannen gick tillbaka och bad och kom tillbaka en gång till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han bad på samma sätt snabbt. Och kom tillbaka till profeten alaihi salam och då så sa profeten igen, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Gå tillbaka och be, du har inte bett. Tre gånger. Och till slut så sa mannen, walladhi ba'ataka bil haqq nabiyan la uhsinu ghayra hada fa'allimni. Vid honom som har sänt dig som profet, jag kan inte be bättre än så här, så lär mig. Och då så sa profeten alaihi wasallam, idha qumta ila salat fakabbir. Då du står upp för att be, så säg Allahu Akbar. Och här finner vi också stå. Stå. Så säg Allahu Akbar. Thumma qra' ma tayassara ma'ak min al-Qur'an. Läs sen det som är lätt för dig från Koranen. Och i en annan hadith, samma hadith, så sa han att du ska läsa bil-fatiha. Ni ummul Qur'an. Du ska läsa fatiha. Thumma rka' hatta tatama inna raqi'a. Efter att du har läst Koranen, gör du ruku tills att du finner lugn. Allt faller på plats. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'ima. Res dig sen upp tills det att du står upp rakt. Thumma sjud hatta tatma'inna sajida. Gör sen sujud tills det att du finner frid i sujud. Alltså att kroppen faller på plats. Alla delar faller på plats. Thumma ijlis hatta tatma'inna jalisa. Och sätt dig sen tills det att du finner lugn. Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Och gör sen på samma sätt under hela din bön. Och denna hadith är berättad av al-jama'a. Vi kommer tillbaka till det. Fadalla ala anna al-musamma fi hadha al-hadith la yasqut bihal walau saqata la saqata an hadha al-a'rabi al-jahil. Så säger sheikhen att denna hadith bevisar att det som är nämnt i hadithen, man ursäktas aldrig för det om man skulle ha lämnat det. För om någon skulle ha ursäktat, så skulle det ha varit den okunniga beduin. Eller hur? Han sa att din bön är ogiltig, gå och be om din bön. Så han ursäktades inte för att ha utelämnat någon av dessa punkter. Vilket bevisar att de är pelare. De måste göras i bönen. وَطْمَنِينَ فِي هَذِهِ الْأَفْعَالِ رُكْنٌ لِمَا تَقَدَّمْ. Och att man finner, eller kroppen finner lugn i alla dessa moment, är också en av bönens pelare, baserat på vad vi har nämnt. وَرَوَى حُذَيْفَ رَضِيَ اللَّهُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ. حُذَيْفَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ såg en man som inte fullbordade sin ruku och sujud. Alltså han bad snabbt, fuskade i bönen. Eller han bad snabbt. Och då så sa Hudhayfa till honom, du har inte bett. Masallayt. وَلَوْ مُتْ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ اللَّهِ أَلَّتِي فَطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٍ. Och om du skulle dö i detta tillstånd, så skulle du dö på någonting annat än den fitra, det naturliga tillstånd som Allah skapade Mohammed med. Alltså du skulle dö på en annan än Mohammeds väg. Och sen så säger han wa tashahhud al-akhir, och den sista tashahhud är också en av bönens pelare. Baserat på vad Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa: kunna naqulu qabla an yufrad alayna tashahhud assalamu ala Allah assalamu ala Jibril wa Mikael. Ibn Mas'ud sa vi brukade säga innan det att tashahhud blev obligatoriskt. Taib, och det här är just det här som är shahid, beviset. Innan det att tashahhud blev obligatoriskt, då brukade vi säga assalamu ala Allah assalamu ala Jibril wa Mikael. Och då så sa profeten alayhi wasallam, säg inte så utan säg istället attahiyatu lillahi. Till slutet på hadithen. Berättade om Nasai. Taib. Förklaring. Den första av bönens pelare är ett takbiratul ihram. Att säga Allahu Akbar. Och med denna så går man in i bönen. Och vi har nämnt detta då vi talade om det tidigare i bönens utförande. Och det är ett måste för imamen och den som ber själv och den som ber bakom imamen. Och så säger shejken att vi kommer att tala om det när vi talar om salat al-jama'a. Att man måste även säga det bakom imam. Och från bönens pelare är också rukur. Och att ställa sig från rukur. Och sujud. Och att sätta sig mellan sujud. Och att vara lugn i alla dessa moment. Och att göra dem i ordning. Och att göra den sista tashahhud. Och att sända salat och salam över profeten a.s. Och att säga assalamu alaikum över, vid höger och vänster sida. För att då avsluta bönen. Och vad som bevisar att dessa moment är en pelare eller är pelare i bönen är hadith Abi Huraira. Som är, kallas för hadith Musi i Salah. Hadithen om mannen som bad dåligt eller som slarvade i bönen. Taib. Och det var hadithen som vi nämnde. Mannen som kom och bad snabbt. Han visste inte bättre. Radiallahu anhu. Och profeten alaihissalam gå tillbaka och be, du har inte bett. Taib. Det kallas för hadith Musi i Salah. Och det är en jättekänd hadith. Och det är en av grunderna till hur man ska be. Och vad som är obligatoriskt i bönen. Och denna hadith är berättad av al-jama'a. Yani Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abi Dawud, Ibn Majah och Nasai. Alla sju eller alla sex hadithböcker. Och den athar han nämnde från Hudayfa där han såg en man be slarvigt. Och han sa att du har inte bett. Och om du skulle dö så skulle du dö på annat än Mohammeds väg, a.s. Finns i Bukhari. Och bönens pelare, obligatoriska pelare, är 14 stycken. Och författaren har nämnt dessa 14 i en annan bok. Som heter Shurutu Salah wa Arkaniha wa Wajibatiha. Som Sheikh Abdul Muhsin också har förklarat. Och han säger att de är följande. Al-Qiyamu med Al-Qudra. Att stå upp om man har möjligheten. Wa Takbiratul Ihram. Den första takbir som man säger när man går in i bönen. Wa Qira'atul Fatiha. Och att läsa Al-Fatiha. Wa Rukur. Wa Raf'u Minhu. Rukur och att ställa sig upp för Rukur. Två stycken. والسجود على الأعضاء السبعة وكثير السجود på de sju kroppsdelarna. Vilka är de sju kroppsdelarna som vi nämnde? Vilka sju kroppsdelar ska man göra sujud på, Ibrahim? Handen,
knäna och
tåtopparna. Tåtopparna, knäna, händerna och ansiktet, vilket inkluderar ansiktet i en, alltså pannan och näsan. والاعتدال منه. Och att sätta sig upp efter sujud. Och att sitta mellan sujud. Waljalsatu bayna sajdatayn. Watmanina fi jami'il arkan. Och att vara lugn i alla moment. Wattartib. Och att göra dem i ordning. Watashahhud al-akhir. Och den sista tashahhud. Waljulusu lahu. Och att sitta när man gör det. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Och att sända frid och välsignelser över profeten sallallahu alaihi wasallam. Wattaslimatani. Och att då göra två stycken taslim. Att säga assalamu alaikum över vänster och höger, över höger och vänster axel. Och så säger Sheikhen, vi har förklarat dessa i den andra boken. Och han säger att sju av dessa pelare, från rokå till ordning, finner vi bevis för i hadith Abi Huraira, om mannen som bad slarvigt. Och han säger Sheikhen, att finna frid, eller ha frid i varje moment, är adam al-ajala al-hudu وعدم العجلة فلا ينقر هذه الأفعال är att göra dem lugnt och att inte stressa i dessa moment. Och nakar på arabiska är det som kycklingen gör när han hackar efter frön på marken, man är snabbt upp och ner, så ska man inte be, utan allt måste vara lugnt i salat. Du går i rokå tills allting blir lugnt, du ställer upp tills du slappnar av, du går ner i sujud tills du slappnar av, och så vidare. Ingen stress i bön. Och han säger att man måste finna frid i bönen, alltså i alla moment, även om detta moment är kort eller långt. Om du vill, du kan göra rokå i sujud en timme. Om du vill, du kan göra det några sekunder, men kroppen måste finna den här friden, den här lugn. Att allt faller på plats. Och att man gör allting i ordning. Han säger att man gör, står och sen rokå och sen går upp från rokå och sen sujud. Och sen sätter man sig mellan sujudin. Som en person till exempel av glömska skulle göra sujud före rokå. Om en person av glömska skulle gå ner i sujud före rokå, då är det wajib för honom att han går upp igen och gör rokå. Och han glömmer bort den här sujud som han har gjort. Den räknas inte. Han går tillbaka till det, den pelaren han glömde bort. Taib. Och den här sujud han har gjort räknas inte. Och han säger, dessa pelare är 14 stycken. Vissa av dem är qawliya. De är verbala. Som takbiratul ihram, att läsa fatiha, sista tashahud och salat över profeten alaihi salam, och ett teslimatan, att säga salam alaikum på vänster och höger sida. Och resten av dessa 14, alltså 9 stycken då, är fi'liya, saker som görs med kroppen. Okay. Och sen kommer vi till nästa punkt, och det är al-wajibat, bönens obligatoriska moment. Och författaren säger al-wajibat allati tasqutu sahwan thamania, de obligatoriska moment som man förlåts för om man råkar glömma bort dem är 8 stycken. Ett takbirat ghayr al-ula, alla takbirat, alla moment i bönen där du säger Allahu Akbar förutom den första. Takbirat al-ihram, vi sa den första, när du går in i bönen, är ett måste. Utan den har du inte ens bett. Okay? Men Allahu Akbar när du går ner i rukå, när du går upp, när du går ner i sujud, upp från sujud och så vidare. Det här är wajib. Om du glömmer att säga det, så räcker det med att du gör 2 stycken sujud på slutet av din bön. Och sen, efter då ett takbirat, ett tasmi' lil imam wal munfarid, att säga sami Allahu liman hamida för imamen och personen som ber själv. Det är också wajib. وَتَحْمِيدْ لِلْكُلْ, och att alla som ber, vare sig man ber själv eller som imam eller bakom imamen, så säger man رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَتَسْبِيحُ الرُّكُوءِ وَالسُّجُودِ, och att säga سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ i ruku och سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى i sin sujud, och att säga رَبِّ فِرْلِي mellan السَّجْدَتَيْن, mellan sina 2 sujud, och den första tashahud, och att sikta till den. Detta är bönens 8 obligatoriska moment. Och om man skulle glömma bort ett av dessa, så är bönen ändå korrekt. Okay? Men man måste göra 2 sujud för att då kompensera som soning för det här misstaget man har gjort i bönen. Så förstår ni skillnaden på att lämna till exempel en rukå, eller på att lämna eller glömma bort att säga som han är rabbi eller adim i rukå. Det är 2 helt olika saker. Om du glömmer rukå, du måste göra det. Om du glömmer subhan rabbil azim och sen ställer dig upp och kommer på det, då behöver du inte gå ner och göra om det. utan då räcker det med 2 sujud på slutet av salam. Förklaring. Sheikhen nämner dessa wajibat och han nämner också bestämmelsen för någon som lämnar dessa med flit eller av glömska i hans bok Shurut al-Salah. Och jag har förklarat dem i den boken och jag sa det i den boken och så citerar han vad han säger i den boken. Han säger: dessa obligatoriska delar av bönen är alla verbala förutom ett av dem, och det är att man sitter till den första tashahhud. Och Ibn Qudama nämner i Al-Mughni volym 2 att dessa 7 moment som man då säger är obligatoriska. Han säger det kända från Imam Ahmeds madhab är att de är obligatoriska. Men majoriteten av al-fuqaha är på åsikten av att de inte är obligatoriska. Och han säger: "Wal mashhur an Ahmed anna takbirat al-khaf wa raf wa tasbih ar-ruku wa as-sujud wa qawl sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamd wa qul rabbi ighfir li bayna as-sajdatayn wa tashahhud al-awwal wajib." Nej. Så Imam Ahmed håller dessa 7 moment att vara obligatoriska, medan majoriteten av de lärda håller det att vara rekommenderat. Och det är också Ishaq ibn Rahoya säger att det är obligatoriskt, och Dawud. Och det har också narrerats från Imam Ahmed att han säger att det inte är obligatoriskt, vilket är åsikten av majoriteten av de lärda. Och Ibn Qudama nämner i Mughni beviset på att det är obligatoriskt. Och det är en hadith som berättas av Abi Dawud från Ali radiyallahu anhu, eller Ali ibn Yahya, afwan, från profeten alayhi salam, att han sa: "La tatimmu salah li ahadin minan nas hatta yatawadda." Ingen människas salah är fullkomlig tills det att han har gjort wudu. Och så fortsätter hadithen tills det att han säger: "Thumma yukabbir." Och kom ihåg det i början. Ingen persons salah är korrekt, fullkomlig, tills att han gör wudu. Och så sa han i hadithen sallallahu alaihi wasallam: "Thumma yukabbir." Och han säger Allahu Akbar och går ner i ruku tills det att hans kropp finner frid. "Thumma yaqul sami Allahu liman hamida." Tills det att han står upp rakt och säger sen Allahu Akbar och går ner i sujud tills det att han finner frid. Och säger Allahu Akbar och lyfter på sitt huvud tills det att han sitter. Och sen säger Allahu Akbar tills det att han gör sujud igen, tills det att alla hans kroppsdelar faller på plats. Och sen lyfter han sitt huvud och säger Allahu Akbar. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتَهُ. Om han gör detta så är hans salah komplett eller fullbordad. Och så säger Sheikh Abdul Mohsen: det här är en nas. Det här är ett klart bevis på att det är wajib att säga dessa takbirat. Takbirat, alltså Allahu Akbar, när man förflyttar sig från olika moment i bönen. Ja. Och i hadithen nämndes ju också Sami Allahu liman hamida. Så Allah alim, den korrekta åsikten är att man måste säga dessa saker. Okay? Men det här är också en viktig punkt, att ibland finner man att majoriteten av de lärda säger en sak. Taib. Men en mindre del av de lärda säger någonting annat. Och sanningen är inte alltid med majoriteten. Vissa har fått det på bakfoten och tror att sanningen alltid finns med majoriteten. Utan sanningen kan ibland vara med en av de andra lärda till exempel, som inte håller med majoriteten. Eller hur? Och det finns många sådana här exempel. Till exempel alla 4 lagskolor säger att om en person säger till sin fru 3 gånger du är skild, så är hon skild 3 gånger. Medan den korrekta åsikten är att det räknas som 1 gång. Okej? Okay? Det finns klara tydliga hadither att sahaba sa att vi brukade under profetens tid alaihissalam räkna det som 1 skilsmässa. Och under Abu Bakrs tid, men under Umars tid så sa han att det räknas som 3. Så det är klart och tydligt bevis på att det räknas som 1 gång. Men att Umar ville typ hindra folk från att säga det, för det är bidda och det är fel att säga det. Om man skiljer sig enligt sunna, man säger 1 gång du är skild. Taib. Så det här är någonting bidda, och han ville straffa folket så att de skulle sluta göra det. Taib. Och att om de gör det 3 gånger så skiljer han på mannen och kvinnan. Men generellt I islam så räknas det som en gång. För det var så under profetens tid också. Så alla fyra medhabs säger att det räknas som tre gånger. Men Allah har den korrekta åsikten som Ibn Taymiyyah och andra lärde håller att det räknas som en gång. Okej? Okay? Så sanningen finns inte alltid med majoriteten. Okej? Okay? Och det finns andra frågor som till exempel det här med resa. De fyra lagskolorna säger om du är i en stad mer än fyra dagar, då ska du be som bofast. Okay? Medan andra lärda som Ibn Taymiyyah och finns många säger att nej. Du ber som resande tills du kommer hem. Det finns inget riktigt konkret bevis på det här med fyra dagar. Utan profeten al-Islam, det finns inte narrerat att han en enda gång har bett en full eller kompletterat sin bön på resande fot. Och det finns att när han reser till Tabuk att han var där i 19 dagar. Vissa riwayah säger 18 och 20 och så vidare. Men han förkortade bönen under dessa 18 eller 19 dagar. Så ibland säger majoriteten en sak, men sanningen är någonting annat. Okay? Men respekt till vad de lärde sig. Och de har sin ijtihad. Och ibland kanske de har sagt det för att vara på säkra sidan. Och så vidare. Ja. Och så fortsätter förklaringen att författaren nämnde att imamen och den som ber själv ska säga sami Allahu liman hamida. Och inte den som ber bakom imamen. Och det här är det korrekta. Baserat på profetens uttalande. Sallallahu alaihi wasallam. I hadithen. Att imamen är till för att följas. Och i hadithen så sa han. Och om imamen säger. Sami Allahu liman hamida. Så ska ni säga Rabbana wa lakal hamd. Och hadithen finns i Bukhari. Från Anas och Abu Huraira. Och han sa. Ni ska säga Rabbana wa lakal hamd. Och han sa inte ni ska säga Sami Allahu liman hamida. Han sa att ni ska följa imamen. Och beskrev bönen. Och han sa att om imamen ställer sig upp. Sami Allahu liman hamida. Om imamen säger detta. Då ska ni säga bakom imamen. Rabbana wa lakal hamd. Så han sa att ni ska då inte säga. Det har inte nämnts att man ska säga Sami Allahu liman hamida. Och vissa av de lärda har sagt att nej. Även om du ber bakom imamen. Så måste du säga Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt sallu kama ra'aytumuni usalli, be så som ni har sett mig be. Och profeten alaihi wasallam brukade säga sami Allahu liman hamida. Och nej. Och Sheikh Abdul Mahsud säger att nej. Profeten alaihi wasallam han säger be så som ni har sett mig be. Det här är en generell hadith, eller hur? Generell. Men så har vi hadither som specifierar. Som till exempel här. Om imamen säger Sami Allahu liman hamida, så säger Rabbana wa lakal hamd. Och han säger det. Ett annat exempel är till exempel hadithen där profeten alaihi wasallam han sa. Om ni hör al-muadhin kalla till adhan, så säg samma sak som han säger. Faqulu mithlu ma yaqul al-muadhin. Du ska repetera bakom muadhin det som han säger. Okej? Okay? Hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Det är en generell hadith. Men så har vi en specifik hadith. Hadith Abi Sa'id. Där han sa att då imamen säger hayal al-salah, hayal al-falah, då ska ni säga la hawla wa la quwwata illa billah. Så den generella hadithen säger som muadzin. Och egentligen om du bara följer den hadithen, när muadzin gör adhan, då skulle du säga hayal al-salah, hayal al-salah, bakom honom, som honom. Men vi har en specifik hadith som säger nej, du ska säga la hawla wa la quwwata illa billah. Okay? Så det är också en viktig sak i islam att ibland har du en specifik bestämmelse, en specifik hadith eller ayah från Koranen, men du har någonting, du har undantag ibland, muhassis, något som specifierar den. Okej? Okay? Specifika tillfällen och undantag och så vidare. Och därför är det jätteviktigt att alltid gå tillbaka till förklaringen, vad de lärda säger, att studera. För en person som bara läser en hadith ser det bokstavligt, oj, du ska säga som muaddi. Men han kanske inte har läst den andra hadithen. Och därför är det, de lärda, de har det här. Att de har läst. De förenar mellan bevisen. Det är väldigt viktigt. Det är ibland fel att många unga, nya, de läser. Och sen så tolkar de väldigt fel ibland. Förstår ni? Vissa bevis förklarar andra. En jätteviktig princip. Och där, just där man behöver de lärda. Inte som vissa ungdomar säger att men, de lärda är, de är människor och vi är människor. De har Bukhari, jag har Bukhari. Vad är skillnaden? Det är stor skillnad. De har studerat 40-50 år och det har inte du. Du kanske har börjat praktisera för 5-6 månader sedan. Så det är stor skillnad. Eller hur? Och så säger sheikhen: وأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها كلها من أجزائها. Att alla bönens pelare, dess obligatoriska moment och då pelare och rekommenderade moment är delar av bönen. Och de faller in under definitionen av salah. Och definitionen av salah är أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Definitionen av salah är att det är tal och handling, specifika uttalanden och handlingar som börjar med takbir och avslutas med teslim. Ja, och så säger sheikhen att det finns skillnad mellan arkan och wajibat och mustahabbat. Bönens pelare, obligatoriska moment och rekommenderade moment. För en arkan måste man göra. وَلَا تَسْقُتْ إِذَا تَرَكَهَا سَحْوًا أَوْ عَمْدًا. Och man överses inte, man förlåts inte för att ha lämnat dem vare sig med flit eller av misstag. Man måste göra dem. وَأَمَّا الْوَاجِبَاتْ فَتُعْمَدْ فَتَعَمُّدْ تَرْكُهَا يُبْتِلِ الصَّلَاةِ. Att lämna de obligatoriska momenten förstör bönen. Och det är också en viktig punkt. Om en person med flit låter bli att säga Allahu Akbar när han går ner i ruku, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, och dhikr när han gör ruku och sujud med flit, då är hans bön ogiltig. Okay? Men om han glömmer det av misstag, då räcker det med två stycken sujud som vi kommer komma till. Och vad gäller bönens rekommenderade moment eller mustahabbat, som att göra till exempel dua al-istiftah, inledningsåkallan eller att söka skydd från shaitan, han säger den som gör detta får belöning och den som låter bli får inget straff, förutom om personen lämnar dessa rekommenderade moment i ragbaten ani sunna, som typ att han i en avsky för sunna, eller han vill inte, alltså han känner någonting emot denna sunna, då får han synd baserat på det som profeten har sagt, men raghiba an sunnati fa laysa minni. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Tayyib. Hänger ni med här? Alltså till exempel du'a al-istiftah, du inleder sig du'an, subhanak allahumma wa bihamdik. Om du säger den får du belöning. Om du låter bli så får du ingen straff. Men om en person däremot känner någonting emot den här du'a och han inte vill göra den, han känner något i sitt hjärta mot den, hat eller han ogillar den, då får han synd på sig. För profeten alaihissalam har sagt att den som avviker från min sunna är inte från mig. Och sen säger författaren: och allt som är utöver detta är sunna. Okay. För sunnan. Aqwalun wa af'al. Verbala eller utförliga gärningar som man gör med kroppen. Och så säger han: فَسُنَنْ الْأَقْوَالْ سَبَعْ عَشَرَ. De saker som är sunna är bönen är 17 stycken. Alltså sunna att säga. De verbala sunna är 17 stycken i salat. Första är istiftah, inledningsåkallan. وَتَعَوُّذْ, att söka skydd från shaitan. وَالْبَسْمَلَ, att säga bismillahir rahmanir rahim innan fatiha. والتأمين, att säga amin efter imamen. Och det här är viktigt att ni hänger med. Ja, så om du glömmer eller du låter bli en av dessa saker, är bönen korrekt eller inte?
Ja.
Det är korrekt. Måste du göra två sujud?
Nej.
Det är sunna. Så al-istiftah, at-ta'awudh, wal-basmala, wal-ta'min, att säga amin. Wa qira'at suratun fil awwalayn. Och att läsa en sura efter al-fatiha i de två första raka. Är sunna. Vi sa det som är wajib eller rukun är al-fatiha. Att läsa någonting utöver al-fatiha är sunna i de två första raka. och i salat al-fajr. Och i jumma och i id. Och i alla sunna böner. Så är det sunna att läsa någonting efter al-fatiha. Wal-jahar wal-ikhfat. Och att läsa högt och tyst. Och att säga mil'u samawati wal-ard ila akhirihi. När man kommer upp från ruku. Rabbana walakal hamd. Att man lägger till en dua efter den. وَمَا زَادَ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّسْبِيحِ الرُّكُوءِ وَالسُّجُودِ. Och allt som är utöver en tasbih, alltså en dhikr, i ruku och i sujud. Det är också en viktig punkt. När man gör ruku måste man säga en gång, två eller tre eller hur många. Subhana Rabbi al-Azim. Allt som är utöver en gång är sunna. Yani wajib en gång. Rekommendera 2, 3, 5, 10 och så vidare. Och att säga rabbir firili, ja, allt som är utöver rabbir firili, när man sitter mellan sujud. Och ta'awud min al-arba' fi tashahud al-akhir. Och att söka skydd från fyra saker i den sista tashahud är också sunna. Man söker skydd från prövningarna i dunya, döden, graven, helvetet och dajjal. Och salat ala ali nabi والبركة عليه وعليهم. Och att sända salat över profeten sallallahu alaihi wasallam och välsignelser över hans familj. Förklaring. Vi har nämnt bevisen för dessa rekommenderade moment tidigare när vi beskrev profetens bön sallallahu alaihi wasallam. Men när han sa att läsa tyst och högt, så menar han de salat där man ska läsa högt, som al-fajr, och de två första raka i de salat där man läser högt, yani isha och maghrib, då är det sunna att läsa högt. Och att läsa tyst i de raka där man ska läsa tyst, som de två sista, eller dhuhr och asr och så vidare. Men här säger också ulema att om en människa med flit säger jag ska läsa dhuhr högt, och med flit säger jag jag ska läsa isha tyst, helt utan anledning, då är det också fel, eller hur? Varför ska jag göra det för? Men om man har gjort av misstag, eller du ber i ett rum där det ligger flera personer och sover och så vidare, någonting, du har någon anledning för att läsa tyst när du egentligen ska läsa högt, okej? Då är det okej. Bönen är korrekt. Okej? Nej. Och tjejen, jag vet inte om ni har räknat här, men han sa att de var 17 stycken. Och han nämnde inte 17, han nämnde mindre än 17. Och de andra har nämnts i al-iqna. Och han säger att de är dua fi akhir tashahud. Att göra dua i sista tashahud. Wa ma zada ala al-mujzi min at-tashahud al-awwal. Och det man kan lägga till efter första tashahud. Wal qunut fil witr. Och att göra qunut i witr, i den sista rakan på natten, att man gör på not den här sunna bön. Ja. Och vi ska då läsa, och han säger sen, författaren säger وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَسُنَّنْ فَعَال. Och vad som är utöver detta är sunna utav gärningar, som till exempel mithluf, att fingrarna är ihop och utsträckta och vända mot qibla när man lyfter händerna i början av bönen, takbiratul ihram, när man ska ner i ruku och när man går upp från ruku. Det är sunna. Om en person ska ha händerna så här eller så här, det är då korrekt. Han böjer ihop dem eller har dem inte mot Mekka. Det är korrekt. Det är sunna. Att lyfta händerna på det här sättet. Fingrarna ihop, utsträckta och handflatan mot Mekka. وَقَبْدْ الْيَمِينُ عَلَى الْقَوْءِ قَوِ الشِّمَال وَجَعَلُهُمَا تَحْتَ سُرْأَتِهِ. Och att ha höger handen på vänstra bristen under naven när han står upp i salat. Och det här har vi talat om, att den hadithen var svag under naven, utan man har händerna på bröstkorgen. Och att kolla på platsen av sujud är också något som är sunnet. وَتَفْرِيقِهِ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فِي قِيَامِهِ. Och att sära på fötterna när man står i salat. Att inte stå med fötterna ihop där man har ett avstånd mellan dem. والترتيل القراءة وتخفيف الإمام. Och att läsa med tertil, alltså lugnt och klart och tydligt. Och att imamen inte drar ut, att han inte läser för mycket. Och att den första rackan är längre än den andra. وقبض ركبتيه بيديه مفروجتي الأصابع في الركوع. Och att man greppar på sina knän när man gör ركوع med fingrarna utspridda, man då greppar. ومد ظهره مستويا. Och att man har ryggen rak i ركوع. وجعل رأسه حياله. Och att huvudet är i enlighet eller i våg rätt med ryggraden. ووضع ركبتيه قبل يديه في السجود. Och att man sätter ner sina knän före sina händer i sujud, när man går ner i sujud. Och vad sa vi gällande detta? Vad var det mest korrekta? Att gå ner med knäna i sujud först eller händerna först? Händerna först var det mer korrekt. Men vi sa det inte heller en fråga som är så grov att man ska säga att man gör fel, utan alla har sina bevis i denna fråga. Och att man lyfter händerna före knäna när man ska ställa sig upp. وَتَمْكِينْ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ مِنَ الْأَرْضِ. Och att man trycker ner sin panna och sin näsa i jorden. Och att man liksom särar på armarna ut från kroppen. Att man inte har dem mot kroppen när man gör sujud, utan man har dem en bit från kroppen. Och att man också inte har i sujud knäna mot magen eller låren mot smalbenen. Eller vad? Och samma sak när man gör sujud, att man har händerna, fingrarna ihop, platt på marken, mot qibla. Och att man också har dem i nivå vid axlarna när man gör sujud. Och att man ställer sig upp till den andra rackan och fjärde. Man tar stöd av fötterna. Alltså man tar inte stöd av händerna. Men vi sa också att det finns där en autentisk hadith. Han säger att man ställer sig upp med stöd av fötterna och har händerna på låren. Okej? Hanafis gör så. Som följer turkarna brukar läsa. Men vi sa att det finns en autentisk hadith att man kan stödja sig på knogarna så att man bakar en deg. Men det är inte heller någon så här. Än är det sunna enligt honom, men det mest korrekta är att man också tar stöd av händerna då. وَلِفْتِرَاشُ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ. Och att man sitter på det här sättet som vi beskrev, att man sitter på sitt vänstra smalben i första tashahud och mellan sajdatayn. Men i sista tashahud så sitter man då, man för in vänsterbenet under högra smalbenet och sitter på sin rumpa. Och att man då lägger sina fingrar också på låren. Och att man pekar, så att man lägger tummen mot fingret. Så eller så. Man gör en ring mellan långfingret och tummen. Eller lägger tummen på långfingret och pekar med fingret. Och att man pekar med sitt finger. Och att man kollar åt vänster och höger när man säger assalamu alaikum. Men att det är bättre att وَتَفْضِيلَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينَ فِي الْإِلْتِفَاتِ. Att man kollar mer åt vänster än åt höger när man säger assalamu alaikum. Det är ganska många saker han nämnde här. Förklaring. Det blir den sista punkten för idag. تَقَدَّمَ ذِكْرِ الْمُسْتَحَبَّاتِ الْفِعْلِيَّ وَالْإِسْتِدْلَالُ عَلَيْهَا فِي الْجُمْلَةِ فِي مَوَاضِعِهَا فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ. Vi har nämnt, säger sheikhen, de sunna moment, många av dessa sunna moment, när vi beskrev profetens bön alaihissalam, och vi nämnde bevisen för dessa moment där. Men vad gäller att det är bättre att vända huvudet mera åt vänster än höger när man säger assalamu alaikum. Han säger jag har inte sett något klart och tydligt bevis på detta. Utan vi har nämnt hadith Abdullah ibn Mas'ud. Att profeten alaihissalam vände sig när han sa assalamu alaikum så mycket att man kunde se hans kind. Både på höger och vänster sida. Utan att nämna att det var mer till vänster eller till höger. Okay? Och samma sak hadith Sa'd ibn Abi Waqqas. Där han sa att jag såg profeten alaihissalam göra teslim åt höger och åt vänster så pass att man kunde se hans kinder. Och i dessa hadither, säger sheikhen, finns det ingenting om att man skulle ha sett vänster mer än höger. Utan det verkar vara att han gjorde det likadant åt båda hållen. Och det finns också en hadith som han indikerade till här i texten, att man i salah kan luta sig på ett ben om man blir trött. Så kan du stå till exempel på höger ben och luta dig och typ ta upp vänster och sen stå på vänster och luta dig så att ena benet får vila och så vidare. Han säger den här hadithen är svag. Det finns en prita. Kedjan är avbruten på denna hadith. Nej, utan man ställer sig upp eller man står och stöder sig på båda benen. Och sen nästa punkt handlar om sujud sahu. Och det är kanske slutsatsen av det hela. Vad ska man göra om man gjort ett fel i bönen? Om du har glömt någonting, du har lagt in någonting, du tvivlar på någonting. Och det kommer inshallah nästa vecka. Fortsättning följer. Så wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum.